Tack för att du lyssnar på poddserien Folk i Finland. I det här avsnittet så får du möta två stycken skådespelare, Anders och Niklas, som har en teatergrupp som heter Teater Kennedy. Under året har de spelat en pjäs om sina egna pappor, Packa pappas kappsäck. Vill du höra fler samtalsprogram och våra podcasts om USA så hittar du dem på hemsidan totalmedia.com, total med TH.
Jag funderar på att om jag skulle ha dött före pappa, att hurdant tal skulle han ha hållit i mig på begravningen?
Kära Anders, det var trevligt att du levde.
Ingen säger väl så där. Det var trevligt att du levde.
Han kanske inte skulle ha hållit tal alls.
Att han inte skulle hålla tal på min begravning?
Det är inte så säkert.
Han som alltid höll tal när han fick chansen. Jag höll ju tal åt honom.
Ja, men det är annat. När ett barn dör före föräldrarna så det är mot naturens gång. Det är alltid en stor tragedi.
Om vi leker med tanken att han skulle hålla tal, så jag vet inte om det skulle vara jätteseriöst eller skulle han ändå vara tvungen att vrida ut lite humor ur det.
Kära vänner, vi har samlats här idag och för en gångs skull var Anders först på plats. Jag är Niklas Häggblom, jag är skådespelare och jag har jobbat som frilans nästan största delen av mitt yrkesliv sen jag kom ut från teaterhögskolan i Helsingfors 1989. Frilanslivet har blivit liksom, jag ska inte säga att det skulle vara någonting som, kanske inte en livsstil, det låter lite konstigt, men jag har blivit van vid det och jag på något sätt så trivs jag med det här att själv alltid lite, alltså kunna välja det jag gör och sen också att på något sätt utgå ifrån att det är mitt eget initiativ varje gång. Klart att ibland det är roligt när någon ringer och frågar att skulle du kunna vilja göra det här och sånt som jag inte har tänkt att jag skulle kunna göra. Men i huvudsak så tycker jag om att själv ta initiativ till saker och ting.
Och Anders Lotte, vem är du? Vad gör du?
Jag är skådespelare, gick i teaterhögskolan för länge sedan, faktiskt på samma kurs som Niklas i slutet på 80-talet. Och efter det så har jag hållit på att spela och ibland regissera och så har jag skrivit en del, mest underhållning, lite drama, till och med lite prosa ibland, mest så där ännu så länge åtminstone i skrivbordslådan. Och jag har också för det mesta varit frilans och också vant med en sån här grej att man själv är med och påverkar och ibland också sätter igång projekt och tar initiativ. Någon gång har jag nog också gått på månadslön något år på teatern här eller i Helsingfors och i Åbo. Men det har nog alltid varit sådär att jag liksom vet vad jag ska komma att göra. Så det har varit mer kanske en sån här praktikalitet det här och så här bekvämt att man går på månadslön. Men jag har inte upplevt och också, det har jag velat undvika, att jag liksom så att säga skulle gå anställd och sen vänta på att vad månader de sätter mig med i för produktion. Att det är kanske en sån här sak som jag då inte skulle trivas med. För tillfället så spelar jag med Niklas i Packa pappas kappsäck, vilket har varit en för det mesta mycket trevlig och givande upplevelse som ju ännu fortsätter.
Det var så mycket jag kom att tänka på när Anders pratade. Jag tänkte att jag måste tillägga att jag har också skrivit en del, faktiskt två helaftonspjäser som jag tyvärr ändå inte har fått uppsatta någonstans. Men sen har jag också regisserat en och en halv gång. Jag säger en halv därför att den ena var på Hangö teaterträff. Det var bara en veckas process på snabbspolning. Jag hade huvudvärk hela tiden så jag kom fram till att regi är ingenting för mig. Jag tycker det är roligare att vara skådespelare. Det där. Jag tycker det är lättare faktiskt att påverka vad som händer när man själv står där på scenen och gör det man gör. Men sen har jag ofta gjort musik till olika, sån här, då när det har behövts till föreställningar där jag har varit med som skådespelare så har det också behövts att här behövs en sång. Och sen har jag skrivit en sång och sen har jag också skrivit texten till sången och sådär. Så det har jag blivit van med att skriva ganska mycket. Sen har jag översatt sånger från engelska till svenska, bland annat för Virus, två av Virus-produktioner. Det var det jag kom att tänka på.
Det här teater Kennedy, vad är det och hur kom det fram?
Jag tror det helt enkelt startade mera ur det att vi skulle göra en gemensam produktion i början på 90-talet, den här Patrik Syskinds monolog Kontrabasen, där Niklas spelade och jag regisserade, och i samband med den så tänkte vi väl att det är roligt med ett namn då på vem det är som då gör det här, och där då uppstod Teater Kennedy, som sen har då levt vidare som ett namn när vi då har gjort andra gemensamma produktioner, ofta med ganska många års mellanrum.
När vi satt och spånade vad vi skulle kalla vår grupp, vi var lite så där frustrerade, måste vi faktiskt ha ett namn? Och så tänkte vi, det var ju liksom lite inne att döpa sina teatergrupper enligt himlakroppar då, och så tänkte vi att men tänk om vi skulle tänka annorlunda, vad skulle vara det sämsta möjliga namnet på en teatergrupp? Och då kläckte, jag tror att det var du, Anders, som kläckte det här namnet, att det är Kennedy, och då fick jag ett skrattanfall som tog ungefär en halvtimme. Och så tänkte jag, det är så dåligt att det måste vi ta.
Och faktiskt så det är ju ett namn som sticker ut, och det väcker liksom lite frågor och intresse, och som folk kommer ihåg.
Men finns det någonting med namnets det namnet står för som har någon relevans, eller har det vuxit fram någonting koppling till det här med Kennedy?
I något skede funderar vi ju med Niklas att är det så där bara att ta ett sånt här namn, att är det liksom OK när vissa släktnamn är liksom skyddade? Och sen råkar min pappa vara diplomat och han var ambassadör i Dublin, och då det där, samtidigt när han var där så blev, vad heter hon, kanske Jean Kennedy Smith eller någonting, heter en sån här kvinna som också var syster till de här bröderna Bob och
John F.
och Ted, och de här, alltså från helt den här samma familjen, och när de då träffades, jag vet inte om hon kom då på artighetsvisit då till min pappa, som man då brukar som ny i stan, så pratar de nu om sig och sitt, och min pappa berättade att han har en son i Helsingfors som då har en teatergrupp som heter Teater Kennedy, och då tyckte hon att det här var lite fantastiskt bra, och efter det här så tänkte jag att wow, att nu har vi liksom fått då välsignelse från högsta ort.
Jag vet inte hur vi kom fram till det, att vi ville skriva någonting som på något sätt behandlar våra pappor, våra döda pappor, där vi såg vissa gemensamma grejer hos dem. Alltså, det finns ju österbottniska rötter hos Anders pappa, och hos min pappa var ju österbottning, han var född där och uppvuxen där, och det där hamnade sen i södra Finland av olika orsaker. Så där fanns gemensamma grejer, men sen fanns det också sånt som skilde, liksom stora skillnader egentligen när det gällde just familjeförhållanden och så här. Så då kom vi väl fram till att vi på något sätt borde skriva någonting som på något sätt behandlade det här. Men då tänkte vi inte så där väldigt konkret att när vi ska göra det och hur vi ska göra det. Vi tänkte bara att vi börjar skriva, och så skickar vi mejl till varandra och ser vad det utvecklas till.
Alltså under första snacket så skissar vi nu på sådär ungefär hur det skulle kunna se ut. Att vi liksom berättar minnen om dem baserat på anekdoter av vad man minns, eller brev eller samtal. Och sen kanske också att vi spelar våra pappor, och vi kanske spelar varandra som träffar sin pappa eller sånt här. Det fanns liksom alla möjliga sådana olika former. En del levde kvar och en del föll sen bort på vägen. Men vi skrev en massa, vi har liksom otroligt mycket material som då sen av olika orsaker inte passa in i det här. Sen råkar faktiskt min mamma dog ungefär halvvägs i det här projektet, och i samband med det så fick jag sen också tillgång till en hel del brev som hon hade hemma, både av henne till min pappa och från min pappa till henne och sånt, och en del av dem så hann jag läsa och också ta med delvis i föreställningen. Men jag tror att många saker som jag talar om min mamma skulle inte vara med i den formen som de nu är, om hon inte skulle ha dött så att säga, för jag skulle inte vilja eller kanske kunna göra det på det sättet, så det råkar sen ändå då hända under den här processen.
Det gäller ju också mig och min pappa, och det lilla jag nu har om min mamma med i den här föreställningen, att, att om det fortfarande var vid liv så skulle det inte gå att, att göra det här. För det är ändå sånt som kanske de inte skulle ha velat höra.
Jag tror inte ens att den här tanken skulle ens ha uppstått om de inte skulle ha varit döda, utan det här är väl säkert både ett sånt här kanske sorgarbete och saknad, och sen också kanske vissa, att ta reda på vissa saker och vad man är störd över och vad man tänker på ännu också. En blandning av dem som säkert just bygger på att de inte längre är vid liv.
Men den här processen att skapa föreställningen, samla materialet och bolla det mellan varandra, hur, berätta lite om den, hur den gick till.
Det kändes i alla fall för mig och jag tror också för Niklas att man behöver liksom inte prestera någonting, och där hjälpte det nog att vi liksom känner varandra bra. Att man liksom behöver inte tänka att månne han nu tycker att det här är skit eller liksom något sånt här. Att liksom jag hade inte den stressen utan försökte bara, och såklart man försöker nu skriva så bra man kan och underhållande och här och där, men liksom ändå att, att inte behöva tänka att, att hur ska det här funka på scenen, utan det, det liksom tillät vi oss att först i ett långt senare skede börja sen tänka om teater så att säga.
Jo, det fanns ju mycket sånt, alltså, just att vi skrev till exempel att jag sitter nu här i Mariehamn och det blåser och stormar utanför fönstret och nu skriver jag det här och allt sånt här liksom, som överhuvudtaget inte liksom, jag menar det är helt oväsentligt i föreställningen att ha med sånt. Men det gav på något sätt en sån där frihet också att, att skriva egentligen vad som helst, och den vägen kanske också kunna skriva plötsligt någonting som man inte hade tänkt skriva och som direkt handlar om pappa.
Ja, och så här pappas son också, att vi råkar båda ha liksom en son och en dotter, och Niklas barn är lite äldre, de är båda över 20, mina är liksom 12 och 15. Jag skrev ganska mycket om min son råkade komma, som ju också blev sen naturligt, eller kanske för att han är första barnet, och sen när jag tänker mycket på pappa och som son till honom och sånt, så blir det lätt sådana här jämförelser, om man tänker att vad har jag gjort och vad har jag inte gjort och vad har jag tänkt att jag liksom vill då ge åt min son och såklart också åt min dotter, som då liksom jag själv inte fick och sådana saker. Men att just via skrivande så kommer det ju ofta fram saker som man inte har tänkt, och det är ju också bra det. Och nu kom det också sådana gömda saker om min pappa som jag inte hade tänkt på tidigare. Jag hade faktiskt tänkt mig i något skede att vi skriver en massa och sen anlitar vi någon superdramaturg som liksom sen med ett yttre neutralt öga liksom tittar på det, läser och sen sammanställer liksom då en helhet som vi sen fortsätter jobba med. Kanske till och med kanske ha en regissör. Eller vi så här bollar med lite tankar då liksom länge. Sen var Niklas ganska länge så där att han ville ännu vänta, han vill inte ännu och sånt, utan liksom hålla det så här så länge som möjligt åtminstone som vår grej. Och jag var så att okej, okay, fine, att såklart om han känner starkt så. Och nu i efterhand så tycker jag faktiskt att det var ett hemskt bra beslut att vi sen faktiskt höll det som vår grej, och jag tycker också att vi lyckades göra det där dramaturgiska jobbet bra, i alla fall tillräckligt bra. Så att vi fick det i en helhet som fungerar och håller ihop. Och säkert också ha sin charm just därför, för att den var liksom vår. Och jag tror att det liksom vann, det här projektet vann på att inte så att säga be om hjälp eller inte samarbeta med det där med andra krafter. För den var också relativt enkel att sen sätta ihop så där rent teatertekniskt, att vi kanske så att säga inte behövde en regissör i det här projektet, för oavsett vem den personen skulle ha varit skulle den ha ännu hämtat sig någonting eget med ett eget temperament, ett eget lynne, humor och så vidare som ofta är bra, men kanske i det här fallet inte skulle ha behövts.
Ja, jag tänkte också att vi kommer säkert att behöva en dramaturg i något skede. Det var en lång process på 1,5 år eller mera. som vi skrev. Och sen, så problemet var ju det att vi hade över 5 timmar med material. Och hur fan skulle vi få ner det till en föreställning som någon orkar liksom sitta och följa med? Där kanske den där dramaturgen i det skedet skulle ha behövt. Men å andra sidan så var det skönt att kunna sitta tillsammans och välja att vad är det här och det här och det här. Och jag tror att det hade vi med oss sen när vi började göra det på golvet, att nu ska vi göra det, nu ska vi sätta ihop det här så att det ska bli en föreställning. Då hade vi med det att vi hade redan valt, så vi hade liksom lite tankar om att hur det här ska bli, tror jag. Säg om jag har fel.
Ja, och sen hade vi också tillsammans fattat de där tuffa besluten, de här Kill Your Darling, så att vi hade många sådana texter som vi tyckte om av olika orsaker, men som sen bara helt enkelt inte passa med eller rymdes med, och då hade vi ändå tillsammans bestämt att okej, det här får nu ryka då, och det är tråkigt, men och det kanske var hellre så än att någon tredje person skulle ha gjort de där besluten.
Och sen det här, jag menar, det som var för mig en sån där lite svår grej var det att de här anekdoterna om min pappa som lärare, alltså det finns massor, och det får hela tiden höra nya saker av elever till honom, som har varit hans elever, vad han har gjort och vad han har sagt och sådär. Och jätteroliga grejer ofta, för han hade en speciell humor och kunde vara lite elak så där på ett sådant, ja, humoristiskt sätt. Och det där, att välja bort de grejerna tyckte jag var lite svåra. Men å andra sidan så, det var nu Kill Your Darlings. Det var, man måste ju liksom sen då ta det där beslutet. Det här ska vi ha med och det där ska vi inte ha med. Jag tänkte på det här med barnen när de var och tittade. Och de var alltså, min son var på premiären och min dotter var sen då på en av de här senare föreställningarna. Och båda kom efteråt och sa att det här fanns nog en hel del som de inte visste om och som det aldrig har talats om. Och jag tänkte att jaha, det har ju alltid varit så i den här, på något sätt i, jag vet inte i min släkt, men åtminstone på min pappas sida, att det var väldigt mycket så här att det, saker och ting man pratar helt enkelt inte om, relationer och känslor och sånt. Och då inser jag ju igen att jag har ju inte pratat med mina barn heller tydligen så mycket om känslor och relationer. Och min dotter sa åt mig att pappa, nu förstår jag dig mycket bättre.
Hur har er uppfattning av era respektive fäder förändrats och utvecklats genom det här arbetet?
Mitt korta svar är att jag vet inte. Men om jag funderar lite på det, så kanske det hade ganska stor betydelse att jag visste att mina syskon skulle komma och se på det här. Jag var väldigt osäker på om de har samma bild som jag. Och det där, och jag har förstås frågat dem efteråt vad de tyckte, eller tycker de att här finns liksom saker och ting som är överdrivna eller någonting som borde tas bort eller någonting sånt. Men de tyckte absolut inte, de tyckte att det var på något sätt en bild som motsvarar verkligheten. Plus att de vet att vi har ju alla, eftersom vi har ändå, min syster är 8 år äldre och min bror är 6 år äldre än jag, så vi har liksom, de vet ju inte riktigt vad jag har upplevt och jag vet inte riktigt vad de har upplevt. Jag har läst dagböcker om vad som har hänt när de var yngre och sådant, men ändå så är den där upplevelsen ju ändå subjektiv. Och det är min relation till min pappa och det är inte nödvändigtvis samma relation som de hade.
I något skede var jag lite så att jag var, man inte vet, jag var rädd rätta ordet, men jag var lite så där nervös kanske för att jag berättade vissa sådana privata saker om min pappa. Men sen kom jag till att det här vill jag berätta och jag har rätt att berätta det. Men hittills så av dem som nu från min släkt som har varit och tittat, då, en bror, ett par kusiner och några andra så där också nära släkt. Så, eller också ett par stycken som var också kompis med min pappa från den generationen. Men hittills så har det inte kommit annat än att liksom fint och bra och tack och liksom modigt och roligt. Och så att liksom ingen har varit så här att hur text du eller något sånt. Och det är ju helt roligt för att inte det är något som jag heller önskar att skulle hända.
Vi har ju fått, eller jag har fått ganska nyligen, för 2 dagar sedan faktiskt, den där feedbacken att Anders var ju mer anklagande mot sin pappa än du var mot din, att de hade kanske väntat sig att jag skulle ha mera sånt. Så tänkte jag fundera lite på vad det kan bero på. Sen det finns ju det den bakgrunden förstås att min pappa ju aldrig övergav mig när jag var liten. Så jag bär inte liksom på den bördan. Och det är kanske en förklaring, men sen kanske också en förklaring är det att det, min pappa dog redan 2007. Och jag har kanske inte samma behov av att, jag har kanske processat redan, om inte på ett medvetet så på ett omedvetet plan, så har jag gjort mig av med en del av den här barlasten på något sätt som har funnits där. Och din pappas död är ju mer, den är färskare.
Och också kanske kan det påverka, jag vet inte, att då min mamma dog för bara ett år sedan, att jag är liksom ganska ny som så att säga, att inte vara längre någons barn, som ju är också en speciell känsla när det inträffar. Min pappa Ulf-Erik Slotte, han var född 1931. Han föddes i Helsingfors men växte upp då på grund av min farfar Martins jobb som businessman, trävaruindustrin tror jag bland annat, i Tammerfors och i Viala där utanför Tammerfors, och i Viborg bodde de också före kriget. Så, men att pappa gick i Tammerfors i skola och blev då student från den här svenska skolan där. Efter det studerade han historia här vid Uni och skulle väl bli hissalärare. Men sen, jag tror han gjorde sig färdig, men sen sökte han till utrikesministeriets elevskola, eller vad det nu kallas. Och blev intagen där, och efter det så var han sen diplomat i 40 år. Och jobbade med olika saker inom UM. Och det där bodde utomlands också och var ambassadör också bland annat i Ankara, Canberra, Dublin. Och ja, han och min mamma skildes när jag var 3 år, mina brorsa var 8 och 10, och sen skaffade han en ny familj då, med en ny fru och två barn, och sen gifte han sig ännu sen en tredje gång med en tredje kvinna. Så det fanns liksom ganska mycket sån här sorgar och tråkigheter där också. Men kontakten fanns nog alltid och var regelbunden. Sen såklart som äldre kunde det bli, som det ju ofta blir, att man sen har längre pauser och så. Men jag uppskattar nog stort det att han sen bodde i Helsingfors då, sen som pensionär. Att det fanns liksom en fars som man kunde ringa till att hej, kommer du och kastar oss till Ikea? Eller att just få hjälp med sådana saker som jag liksom inte hade haft en farsa för liksom äntligen tidigare någonsin. Och han var nog hemskt aktiv och ville ofta träffas, och vi sågs både på Tumis och gick på lunch eller middag eller sen då med familjen.
Kort om din far.
Jag börjar Johan Alfred Häggblom, född i Malax 1929, och gick i skola först då i Malax förstås, men sen i Vasa. Han blev student därifrån. Och sen studerade han i Åbo, vid Åbo Akademi, och blev historie lärare med svenska som biämne, tror jag. Fick tjänst i Lovisa. Jag tror att han började där redan 54, men jag tror att han fick tjänst. Han blev färdig 55, så då blev han antagligen fastanställd. Sen blev han ganska snabbt också rektor efter det, eftersom dåvarande rektorn gick i pension, tror jag. Och det där. Sen hade han väl tänkt nog kanske, jag menar, de bildade familj, han och min mamma. De hade träffats på kåren i Åbo och bildade ganska snabbt familj. Sen hon fick också en tjänst i Lovisa, så de hyrde en lägenhet där, och sen så köpte de ett hus som de hade bott i tillfälligt tidigare. Och jag tror att min pappa hade på något sätt nog i tankarna att han ska tillbaka till Österbotten. Men i och med att det blev 3 barn och... Sen blev han ju ganska sådär, han var också aktivt, han deltog aktivt i allt som hände inom staden, och han deltog aktivt i elevhemmets stiftelse som skötte elevhemmet där, och sen var han också engagerad inom Svenska Folkpartiet och det där, representerade Svenska Folkpartiet i Lovisa på olika sådana kongresser och så här. Så han, på något sätt så an efter blev han mer och mer rotad i Lovisa, och min mamma också. Hon var från Åbo. Men det fanns tydligen ett skede, det var sen tjänst i Jakobstad, och där var det alltså väldigt nära att han skulle ha tagit den och hela familjen skulle ha hamnat i Jakobstad. Men det som avgjorde saken var min syster, som då var 11 eller 12, och hon sa att nej, det kommer inte på fråga. Och det hade alltså tydligen så stor betydelse att nej, vi ska inte gå emot hennes vilja. Det var liksom det avgörande. Min pappa dog egentligen 2 gånger, eller ska vi säga så här, när han föll och skadade huvudet så illa några 5 år innan han sen dog på riktigt, så han, en del av hans personlighet försvann då i och med här, när han slog huvudet, så att han var inte egentligen riktigt samma person som han hade varit de sista 5 åren av sitt liv.
Vad tror ni att din far skulle ha sagt om han såg den, fick se pjäsen?
Min pappa hade alltid väldigt korta, så här, liksom väldigt lakoniska omdömen om föreställningar och pjäsen han hade sett. Jag kommer ihåg när han hade sett Fältskärs berättelser på Råholmen, som var en samproduktion mellan teatern Mars och Virus. Så satt han sig i bilen och jag sprang fram och de skulle åka iväg, och sen sa han att det är just så här som teater ska vara. Och sen åkte de iväg. Jag tror att om den här kanske han skulle ha sagt att naja, nu hade ni ju fått med en hel del av så som det var.
Jag tror också att min pappa skulle uppskatta den. Eventuellt skulle han kunna bli lite störd över vissa saker där han framkommer lite negativ dagar. Det tror jag, men jag tror nog han skulle liksom kunna ta det, så att säga. Jag tror inte att han skulle klippa av banden till mig om han skulle ha sett den.
Vad är skillnaden mot att ha en text som någon annan har skrivit, en pjäs och så att göra, och det här att, ja, om ni har skrivit det här, eller ni har ju liksom, det är ert på något vis. Hur är skillnaden där som skådis?
När man gör någon annans text så finns det ju alltid det här att man måste gå in och på något sätt tolka det. Det blir ju alltid en egen tolkning av det som någon annan har skrivit. Men när vi själva hade skrivit det här, så det fanns på något sätt det här självupplevda i det. Och då faller den här tolkningsfasen faller på något sätt bort, utan det blir någonting som man plockar ur sitt eget inre. Man behöver så att säga inte förstå texten, utan den finns där automatiskt.
Gör det att det är lättare att, så att säga, framföra den än om man hör en text man så att säga har lärt sig? Eller är det egentligen ingen skillnad?
Jag tycker det är en ganska bra fråga, för att jag har nog känt att det har varit svårt ibland att på något sätt, för jag vill förmedla någonting. Jag vill förmedla det här minnet som jag har och som jag själv tror på, även om minne kan vara bedrägligt. Men alltså det här är så jag nu upplever, det här har faktiskt hänt och det vill jag framföra till publiken. Och sen kan det hända att jag något sätt blir lite sådär nervös att framföra det här nu på ett sätt som är det här intressant för den här människan? Är det någon vits? Betyder det här bara någonting för mig? Att ska de här människorna faktiskt sitta och lyssna på det här? Att det kan ju hända att det här är bara strunt. Att alla har ju de här minnena om sina egna pappor. Men det har folk också sagt, att ibland så sitter de, när de har varit och tittat på den här föreställningen, så börjar de att fundera på sina egna grejer. Och så lyssnar de på oss. Och så vet de inte riktigt ibland att är de nu inne i sina egna minnen eller lyssnar de? Alltså det sätter igång saker. Och det tycker jag att har varit en väldigt värdefull sån här feedback. Och det gör att den här föreställningen tycker jag har sin plats.
Ja, det har varit roligt att höra just det där att det sätter igång processer, och jag har någon gång kastat fram att alla borde göra det, eller liksom att man har någon människa som man känner och har förtroende för, att man skulle kunna liksom låtsas att man ska göra en teaterpjäs om papporna, och så börjar man bara skriva åt varandra, för det liksom kommer så mycket intressant fram då när man bara börjar skriva minnen. Och just att man kan bolla med någon annan, och det att man är två så kan också vara bra, att någon kanske kan skriva någon minne så där lite by the way, några rader, och sen kan andra vara att, men vänta nu, det där måste ju vara en ganska stor grej för dig, att kan du inte skriva mer om det, att jag vill höra om det, så att man kan lite också så där trigga varandra.
Jag minns till exempel när du tog fram det här med, som jag tror jag nämnde i förbifarten i något mejl som jag skrev, så tog du upp det här, men blev du faktiskt slagen, alltså, så där, att det här med våld, det var på något sätt någonting som du reagerade på och som jag sen var tvungen att lite gå in i och undersöka. Sen är det ju det att man kommer ju inte ihåg allt, utan jag kunde plocka fram två sådana här tydliga minnen som jag har av det här. Sen kan det ha funnits mera, jag vet inte. Lyckligtvis så glömmer man ju också. Men sen just den här upplevelsen från lekskolan, där det faktiskt var att rena rama våldet, och det höll på ganska länge, och att ingen gjorde någonting åt det, och att jag inte heller berättade för någon. Så det kan fortfarande få mig att bli lite skakig så där inombords. Att fan, varför kunde ingen ta tag i det här? För jag kommer ihåg när vi började skriva det på Google Drive, så skrev du ofta liksom så där som om publiken inte skulle finnas.
Ja, ja.
Medan jag på något sätt såg det som självklart att det här är nu någonting. Att man måste hela tiden tänka att det här är någonting som vi gör på scenen inför en publik. Så jag skrev gång på om så att ja, bästa publik, nu pratar Anders om det här. Och sen, du skrev väl också något sätt. Ja, jag glömmer hela tiden att publiken faktiskt är här.
Men de var ganska roliga också, de där live-sessionerna, för de har just det där, alltså lite som en impro, eller som en skrivövning, att nu har du 12 minuter på dig att skriva det här. Att det var liksom hela tiden en liksom vibe. Sen såklart, vissa av dem har man ju sen lite putsat, men det finns ännu fragment av det som vi har liksom, som är nästan helt som på riktigt när vi skrev. Och det har sin charm just det, att man liksom har skrivit och svarat, och sen skriver man tillbaka liksom sådär. Och ser man att det går, så skriver han, och så hinner man just fundera på något och så skriver man. Men det är ofta ju som i impro att det där jottorna kan bli ganska bra, för att man inte hinner tänka att ska jag välja den, ska jag välja den, ska jag välja den, utan man tar bara första bästa sam.
Till exempel början, hela väntrummet är skriven så, och sen också där början när vi presenterar oss för publiken innan vi går in i de här monologgrejerna. Så de är ju skrivna så.
Ja, det där är att allt med Rasmus Slätis och sådana här, liksom, sådana här lite sådana här small talk med publiken, ja. Där att här står vi och fördriver det i tiden och där sådana.
Jag tycker att mina största dubier hade att göra med det här, att är det här nu tillräckligt intressant? För att här, det här är liksom inte dramatik från den synpunkten att det skulle ha skett mord eller ja, andra sådana jättedramatiska händelser. Ofta kan det ju vara liksom, jag menar, självmord till exempel är ju en sådan självklar dramatisk händelse som det man kan liksom ösa hur mycket dramatik ur som helst. Men här har vi ju ändå två ganska vanliga människor, så kallade vanliga människor, som ändå var speciella, vardera på sitt sätt. Men mina dubier handlar om det, att är det här nu tillräckligt intressant? Är det här tillräckligt dramatiskt? Är det här liksom, kommer det här att kunna vara en föreställning som publik ska komma och titta på? Därför att det finns en massa fina grejer om våra pappor, men är det tillräckligt dramatiskt?
Ja, det är sant. Det kan ju vara en, vad heter det, charmidé, att det liksom inte är det så otroligt mycket som du just sa, mord eller självmord eller liksom fängelsedomar eller sånt, utan det är så att säga bara lite skilsmässa och hemmavåld och så, jag menar, som kanske då ännu flera kan relatera till, tyvärr. Och det kan ju vara att det också behövs en sån föreställning, att det mer att det vanliga hållet än otroligt liksom tillspetsat.
Men har det varit för dig så att du har tänkt, nej, men är det här för känsligt att ha med, eller är det, kan jag skämta om det här, eller?
Jag kanske blev mer så där med egen familj och barn och sånt, att i något skede så börjar jag sen plocka bort lite grejer så, men det kanske också har att göra med att de är liksom yngre, att det kändes att det här det behövs inte, och därför också så var det inte heller så. Att vi hade ändå tillräckligt med material, så att säga. Och i något skede så, jag skrev glatt allas namn ut när vi skrev åt varandra och så här, utan att så mycket tänka på det. I något skede bara måste vi ha den diskussionen, och Niklas var ganska så där entydig med att vi inte ska nämna något namn utan våra pappor. att nu talar vi om sådär då, min son och fru nummer två och brorsan och sånt. Att, och det är säkert nog helt bra, för fast folk liksom vet, liksom en del vet vem man talar om, så är det ändå en skillnad än att man säger sådär Johan och Henrik. Och,
jag tyckte det var självklart att vi inte skulle nämna någon namn just annat än våra pappor. Sen så tänkte jag hade ju tänkt nog att jag ska läsa upp de partier som där mina barn finns med och min sambo, för dem att de skulle godkänna. Men sen på slutet när vi hade skurit ner och förkortat och sådär, så kom jag fram till att ja, men här finns ju ingenting som jag behöver be om lov till. Här finns ingenting, jag framställer aldrig dem som liksom så negativt som att jag skulle behöva be om lov.
Jag tänkte Anders, du, det här med att ha en text som är förelagd från någon annan författare. Och du har gjort ganska mycket sånt, men vad är skillnaden mot att du själv, det är från dina egna minnen de facto det här?
Det som jag har märkt nog nu när vi liksom, vi blev ju färdiga ganska just före vi började spela för publik, att vissa minnen kan det, i vissa föreställningar kan det vara så att jag nästan får tårar i ögonen när jag berättar, för det ligger på något sätt så nära. Som det inte brukar vara om man framför någon annans text, för där har man liksom inte varit med om det, man försöker liksom göra den texten rättvisa med rätta känslor och sånt, men det är sällan man blir så drabbad att man skulle liksom själv bli tårögd av att framföra det. Om man har blivit så har man blivit det liksom långt innan, 2 månader tidigare eller så, när man börjar med det. Så det är kanske en ny upplevelse att man liksom ibland själv blir berörd i realtid så att säga.
Vad har ni upptäckt hos varann som ni inte kände till innan den här processen?
Det har nog slagit mig ett par gånger hur bra jag tycker att Anders skriver. Några gånger som det här var så att just det där var liksom överraskande bra. De grejerna hade kanske varit för min del.
Det som jag har uppskattat är liksom en sån här inställning till arbete, att liksom ingen detalj är för liten för att inte kunna tas upp till behandling. Att nu är här det här ena bokstaven som jag funtsar på. Sen kan man snacka om den och så fattar man ett beslut. Att det är liksom aldrig fel att ta upp någonting vad det än gäller processen. Att allting är liksom lika viktigt. Att man inte går in i den där no, say no, whatever. Liksom sådär. Att Gud bor i detaljerna.
Hur kompletterar ni varandra i det här mycket tajta arbetet?
Min det här hemlagade analys av vår dynamik. Så Anders funderar, tycker jag, mycket mera kring just det här. Vad betyder det här och hur ska det här formuleras? Jag är mera så där otålig. Att jag, nej men det ska vara så här, vi gör så här. Och sen inser jag kanske så där efteråt att nej, men kanske vi borde fundera på det här. Men någonting i dynamiken är det så att jag är mer liksom otålig. Men Anders har mer tålamod med att fundera kring. Ja, men hur borde det här nu vara liksom egentligen?
Men jag tror också att det gynnar mig och dig att vi till exempel inte har en regissör eller dramaturg. För jag tror att jag lätt kan, inte kanske alltid, men jag tror att jag också lätt kan sen hamna in i en sån här att man blir lite lat. Om det sen finns ännu en tredje eller fjärde kraft med, att då kan jag bli sådär, nej men kolla med hen, att, eller hen sa nu så här och tydligen. Eller, så att jag, nu har det ju varit så att det är antingen Niklas eller så är det jag, att det är bara vi. Och vi kan inte lita oss nu på någon tredje kraft och det är liksom jättebra. Så att jag tror att jag har liksom också hållit mig från att falla in i en sån där lite lättja på grund av det här.
Sen de här monologpartierna lever ju hela tiden lite, för man försöker varje gång vid varje föreställning på något sätt hitta någon liten en ny nyans eller ett nytt sätt att göra det på för att hålla det levande. Och där är ju, det är ju en fin balans då, att man inte hamnar in i någon så här, att man inte blir för sentimental när det gäller just de här egna minnena som man framför. Att där kanske vi, inte före premiären, men i samband med föreställningarna, kanske skulle ha haft en regissör som skulle ha sagt att hör du det, där ska du liksom inte bli för, liksom för mycket gottande åt de här emotionella minnena. För att ibland upplever man ju som, eller när jag sitter i publiken ibland så känner jag mig ibland som åskådare, kan jag känna mig snuvad på när jag märker att nu gick skådisen lite för långt in i det här, att liksom, om det nu är gråt eller vad det nu är, alltså att känna mig snuvad som åskådare ibland på upplevelsen. Ibland kan jag tycka att okej, det är jätteimponerande när du står där och gråter, men snälla, vad upplever jag? Det här är mera, det är liksom mera cirkuskonst när någon gör det. Och jag kan bli imponerad av det, men vad upplever jag då? Jag blir imponerad, men är det det som är syftet med det här?
Ja, det är sant att vanligtvis så har man ju så där i bakhuvudet att regissören har sagt att där ska du akta dig för det och det och gå inte längre in i det och det känslan till exempel på det där stället. Men här har vi liksom inte alls det, utan man måste bara på något sätt hitta den balansen mellan att delvis liksom inte göra exakt som alltid utan lite få prova något nytt, men att inte heller då liksom just gå in i det på fel sätt eller just bli allt för känslosam och så. Det är en utmaning, men det är ju också det känns varje gång då som en jätteny grej också att spela.
Som skådis så tycker jag att det alltid handlar om att på något sätt hitta det här som gör det levande just nu, just här. Att ibland så tycker jag att det är som om recensenter eller kritiker, personer som förstår sig på teater, alltså tycker att man borde spela föreställningen som den är gjord på premiären. Men egentligen så är det, föreställningen är ju ny varje gång man spelar den. Man måste alltid på något sätt lite hitta nya nyanser och hitta på något sätt låta föreställningen leva.
Är det lättare nu när ni har er egen produkt att göra på så vis?
Vi behöver ju inte alltså tänka på att nej, men så här har författaren inte skrivit. Därför att vi har på något sätt mandat att ändra liksom i flykten. Och om vi någon gång, jag tror att det har hänt någon gång under någon föreställning att vi har på något sätt kört lite fel i något textparti. Så då är det lätt att på något sätt styra om och hitta tillbaks till att nej, det var det här. Och att okej, det där var inte så viktigt, vi kan gå vidare, vi kan ta det här nu. Och då behöver man inte ha dåligt samvete för att nu har jag förstört författarens text.
Om det inte är den andras.
Ja, jag kan ju förstås förstöra andras text. Det får vi ta sen liksom efteråt.
Tack ska ni ha, Niklas och Anders, för samtalet och lycka till på nästa föreställning.
Tack.
Tack ska du ha.
Tack för att du har lyssnat på poddserien Folk i Finland. Det finns fler avsnitt på hemsidan totalmedia.com. Total med TH, totalmedia.com. Där hittar du också mina serier med Klaus Stolpe om USAs alla presidenter och om det politiska läget i USA. Totalmedia.com.